Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Halli hallå, kära lyssnare, och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Mina värsta gig. Jag heter som vanligt Niklas Runsten, och den här podden är ju den där vi grottar ner oss i när det gått som sämst för komiker. Men det vet ni vid det här laget. Nu går jag i en trappuppgång och jag är på väg för att träffa komikern Elin Almén. Och det ska bli väldigt spännande, för förutom att hon är en väldigt bra stand-up-komiker så är hon även en professionell improvisatör, om det heter så. Det vet jag inte, det är typiskt sånt man ska reda ut. Så det vill säga att hon är ju rolig på riktigt. Hon är ju sån som man kan säga åt, säg något kul, så gör hon något kul. Här står Almén på dörren. Ska vi knacka på, se om hon är hemma. Oj, det var snabbt. Hej Elin! Tack, tack, tack. Vi håller på att spela in en på här. Någonting du vill göra reklam för innan vi kör igång?
Jag kan väl göra reklam för mig själv, bara i största allmänhet kanske.
Mm-hmm. Ja. Hur gör man det då, för att säga mig själv?
Ja, jag vet inte. Gå in på min hemsida, elinamed.se. Mm. Där finns allt.
Nu hör ni det. Nu ska vi köra igång podden och vi ska få höra vad Elin har på sin tacos.
På min taco har jag, ja men jag har ju en grund såklart. Mm. Och då är det ju tyvärr så att om jag äter med någon som vill ha kött, då blir det köttfärs. Annars så hellre någon korn eller typ så här bönor.
Så du är liksom, du är singelvegetarian liksom?
Ja men det, ja, alltså så här, jag skäms för att jag äter kött. Okay. Så att jag vill alltid poängtera att jag äter mest vegetariskt. Men...
Men... Det är det vi kallar Stockholm-vegetarian. Jag vet inte.
Eller bara så här skam-vegetarian. Eller lathetsvegetarianen som liksom. Mm. Jag är vegetarian men jag äter kött.
Ja, också. Precis. Ja, men okej, förutom kött.
Då blir tomat viktigt. Mm-hmm. Ost är skitviktigt. Det är så viktigt. En gång när jag hade gjort en taco, hade käkat taco, så vaknade jag liksom på natten och bara, shit, jag hade ingen ost. Alltså jag kom på det i efterhand och blev så här stressad över att jag inte hade haft någon ost. Så det är viktigt.
Men det är ju ändå roligt, för då, är så här, då gör det ju inte så mycket med smaken.
Nej,
då är det bara psykiskt.
Det är bara, men det känns så himla naket liksom. Det måste vara ost som smälter lite sådär liksom. Mm.
Är det den man lägger på efter köttfärsen då?
Alltså jag är inte så ambitiös. Jag vet, egentligen ska man hålla på så och liksom köra kanske i mikron för att den verkligen ska smälta. Men det, så är jag inte. Nej. Jag bara slänger på liksom. Mm.
Mm. Sen, så tomat, köttfärs och ost.
Och ost och så avokado eller guacamole måste vara.
Kan du tänka dig sån här färdig guacamole man köper?
Jag har aldrig smakat det.
Nej, den är så himla äcklig.
Är den det? Ja. Jag har hört att det är typ 2% avokado i.
Så ja,
att
om ens det.
Jag har sett färgen någon gång och känner att nej. Och det är lite koriander i den. Mm. Mm, så jobbar jag. Och sås, stark sås. Mm. Också kanske crème fraîche, fast det blir för mycket med crème fraîche och guacamole. Det blir så att det rinner, det rinner alltid när jag käkar taco på, ner på armen så här.
Har du en tallrik under då som så här räddar dig och så käkar upp resten?
Nej, jag jobbar med jättemycket papper. Jag har alltid en stor liksom hushållsrulle som jag sitter och bara så här torkar direkt liksom. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Elin Almén!
Ja!
Tack för att jag får komma hem till ditt hem. Säger man så, hem till ditt hem?
Ja, det tror jag. Ja. Tack för att du ville komma hem till mitt hem. Ja.
Du är ju stand-up-komiker.
Mm.
Och i påan här innan så sa jag att du även är professionell improvisatör och att det innebär att du är rolig på riktigt.
Åh, oh, bra beskrivning.
Ja, för att vi är, alla andra stand-up-komiker, de har repat sina skämt. Du är ju sån som man kan säga, säg något kul.
Säg något kul. Åh, det älskar man ju när någon säger.
Har jag fel?
Ja, men så här, du har ju rätt. Däremot så improviserar jag ju inte så mycket när jag kör stand-up. Då är det, nej, ju skrivet liksom. Mm. Jag kör inte så jättemycket publikprat och så. Men jag jobbar ju med improvisationsteater. Mm. Och där är det ju liksom helt, ingenting finns ju.
Men
där,
kan du berätta då för dem som inte vet, typ jag, alla lyssnare där ute, vad är skillnaden då egentligen stand-up improvisationsteater?
Ja, men stand-up är ju, då är det ju man står själv, mm, pratar i en mikrofon, säger skämt till en publik liksom. Det är ju väldigt tydliga sådana regler för hur det ska vara. Mm. Och improvisationsteater, då är man ju fler, för det första. Minst, mm, två.
Och man kan inte vara själv.
Det har jag aldrig gjort.
Just det, för det är dialogen som är viktig.
Ja, jag har råkat hamna i ett väldigt jobb. Det kan jag komma till sen, mm, när jag var själv. Och det var inte planerat. Men man är ju liksom två.
Mm.
Eller tre eller fler. Så här. Och sen så hämtar man ju det mesta från publiken. Liksom. Man hämtar vad ska den här scenen handla om. Och sen använder man olika tekniker liksom, för att spela improviserade scener helt enkelt. Mm. Och det är ju en fördel för att man får ju den här interna känslan med publiken. Dels eftersom de kommer med förslagen och sen det blir liksom lite mer som en... Ja, det blir som en kommunikation hela tiden, mm, med publiken.
Men det, för det enda jag vet om improvisationsteater är att man aldrig får liksom typ döda konversationen. Att det är liksom så här, man måste ju hela tiden på något sätt leda det framåt. Alltså mot, gentemot varandra, eller?
Ja, exakt.
Ja, för att det är så himla elakt om någon döda konversationen bara, men vi ska försöka fortsätta det här liksom.
Exakt. Ja, men det är så här grundregeln, man måste bejaka. Mm. Både, man måste bejaka sina egna idéer och sina medspelares idéer. Så att det, mm, funkar inte om jag bara, hej mamma, och du bara, nej, jag är en gran. Då blir det liksom, storyn dör.
Men då är ju egentligen frågan, eftersom vi idag ska prata om att bomba på scen, att göra dåliga gig. Vad är både personligen för dig och kanske allmänt värst, att bomba som på en improteater eller på stand-up-scen?
Oh, alltså med impro så blir det, alltså jag tror aldrig jag varit med en ren bombning där.
Mm-hmm.
Det blir nästan alltid kul, och, alltså, för det är ju mycket mer tacksamt att man behöver inte, det behöver inte vara lika hög klass på skämten, för publiken garvar för att bara det mänskliga, att man ser en improvisatör som kommer, mm, på någonting i stunden eller liksom är ute på halis eller så. Den där handlar ju mest om, alltså det kan ju absolut gå dåligt. Men då är det oftast kanske förutsättningen att det är ett rum där så man inte får den här nära känslan liksom, att publiken sitter, mm, nära, eller att det är så här, händer grejer på, men mässa, usch.
Man kan inte man kan väl inte göra improteater på mässa, eller?
Jo, men det är inte en bra idé.
Kan man göra så här, precis som många komiker jag pratar med, göra företagsgig där folk bara står fulla och minglar, ja, och kör stand-up. Kan man göra det med improteater också?
Jo, men alltså det är det som inte går hem. Om man är på typ en mässa, för det bygger så mycket på att man liksom har en publik som är fokuserad, mm, liksom, och man så här, snackar med dem. Mässor när folk går förbi, man kan ju inte bara, hej du där, har du förslag på en plats där jag kan vara?
Ja, men det är ju, publiken är ju en del av showen, mm, på ett helt,
exakt,
annat sätt liksom. Så det går inte om de står liksom och dricker champagne och minglar om annat och du, nej, säger, och det blir... säg ett plats.
Då blir man lite för påfrestande liksom.
Ja, herregud. Men ja, men så, nej, men det går inte, ja, men jag tänker ändå att liksom, det krävs ju ändå rätt mycket av publiken då på en improscen.
Ja, men det gör det, och samtidigt så går det ju alltid att få det att handla om just de som är i publiken.
Mm.
Och det är det som också gör det lättare, att liksom, kommer man med sitt stand-up material, man har väl liksom lite olika genrer och varianter så, men på impro kan man ju verkligen så här, okej, okay, exakt ni som är här, er arbetsplats, mm, och så spelar vi om er. Och det är det de gillar.
Mm. Men här nu i höstas 2017 så var du nominerad till årets rookie, stand-up-galan.
Mm.
Du vann tyvärr inte.
Nej.
Var du arg över det?
Nej, det var jag faktiskt inte. Nu kanske det låter som att jag försöker vara en fin människa.
Nej,
nej, men det var ju min väldigt, väldigt nära vän och kollega Josefin Sonck som, mm, vann. Och det var ju skitkul.
Fanns det inget hat?
Nej. Nej, det gjorde inte. Och jag visste ju att hon skulle vinna.
Ja,
så innan. Att det var, okay, ju så här, en no hard feelings, ja, faktiskt. Det var kul. Men sen får jag vinna någon annan gång.
Ja.
Någonting annat.
För grejen är, du är ju, du må ha varit nominerad till årets rookie, men du är ju inte en rookie i gamet, som man kan säga. Du har ju ändå hållit på i några år med det här. Då vill jag komma till frågan, när började du?
Jag började för 5 år sedan. Mm. Fast jag brukar inte räkna med det första året. För då körde jag typ, ja men, kanske 4 gig på ett helt år liksom. Jag gick några kurser och sen så körde jag liksom, ja, väldigt, väldigt utspritt.
Men var det liksom att du bara för att testa det eller ville du på satsa på något sätt? Eller vad tanken
ja,
var?
Ja, men jag ville nog det egentligen. Alltså jag har ju alltid hållit på med humor liksom. Och jag började ju köra teater, gick skådespelarutbildningar och då var det ju så när man gick de utbildningarna man skulle ju egentligen helst vilja in på scenskolan och man skulle vilja till Dramaten och så här, göra så här moderna grejer i trikåer och så. Så jag trodde ett tag att det var det jag ville också.
Mm.
Men jag har alltid vetat att innerst inne att det är humor jag vill köra på liksom.
Mm. Vad gjorde du inne? För du var ju van vid att stå på scen då, för det hade du gjort mycket.
Mm.
Vad gjorde du innan då liksom stand-upen började?
Ja, men då, jag började ju jobb, när jag hade gått mina utbildningar, gjort lite så här ströjobb så, då fick jag jobb på improvisationsstudion här.
Ja, det var där du började.
Ja, så då började jag då liksom jobba med improvisationsteater liksom.
Mm. Och, som coach då, eller?
Ja, men både så här spela föreställningar och sen vara ute på företag då och, och underhålla dem och också ha företagsgrupper i typ så här kreativitet och sådana där grejer som ligger nära inpå. Och sen hålla kurser då.
Och efter det här första året när du hade testat stand-up lite, vad var det år 2 då? Vad gjorde du? Då började du köra mer eller?
Ja, det gjorde jag.
Men hur var det första året? Hur var det då att testa att köra humor? Stand-up?
Ja, men jag tyckte det var skitkul. Mm. Jag tyckte det var galet roligt faktiskt.
Var du bra?
Ja, men det beror ju på vad man jämför med.
Jag frågar dig.
Ja,
du tolka
jag var,
det?
Jag var nog ganska bra för att vara ny kanske.
Mm.
Jag var ju inte bra om jag jämför med folk som har på länge. Men jag fick liksom många ganska bra gig där i början. Det var därför jag sen satte fart efter ett år.
Mm.
För då fick jag att jag skulle vara med på Ladies Fight på Södra Teatern.
Mm.
Och det skulle också filmas och sändas i SVT.
Okay.
Och det var typ mitt 11:e gig. Som jag bara, jajamän, jag kör i tv. Men då när jag fick den bokningen så kände jag att nu måste jag ju liksom, nu får jag lägga på ett kol i alla fall, börja köra intensivt fram till det.
Mm. Hur lång tid hade du på dig då?
Ja, men några veckor i alla fall hade jag. Så jag hann komma upp i några gig. Och sen hade jag så här tur att jag körde med Ann Westin där och hon var jätte liksom uppbackande och fixade så jag fick komma och köra på Norra Brunn ganska direkt.
Ah, kul.
Och också Mårten Andersson, han hade ju lagt ner Rå just då liksom. Men han hade en annan klubb ute på Fjäderholmarna som jag fick komma och köra. Alltså väldigt så tidigt. Så att jag fick en sån ganska så här skön skjuts.
Ja, men fan vad gött. Ja. Men hur, och sen efter det så har du bara fortsatt köra mycket? Eller är det mest stand-up eller är det mest impro?
Ja, men nu är det mest stand-up.
Mm.
För nu har jag sagt upp mig där från improvisationsstudion.
Ja, du har det?
Ja, det har jag.
För att satsa
för
på
att stand-up. Satsa, för att det blir så många liksom, så här, trådar och spår. Jag kör ju fortfarande impro, men jag är inte anställd. Liksom.
Okay.
Det är inte det som tar det mesta av min tid.
Då ska vi ta lite mer personliga frågor, eftersom jag har varit så opersonliga nu. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär?
Mm. Men jag kan inte liksom säga någon så här period så.
Mm.
Jag har nog ändå varit ganska bra på att sluta med grejer som jag inte vill göra och våga göra sånt som jag vill göra. Så att jag har inte fastnat i någon lång så här jobbig period. Så det är, ja, men kanske snarare då när det har varit som varit alldeles för stressiga så man bara fan, nu är det inte kul längre. Nu är det bara saker som egentligen är skitkul fast det blir jobbigt för att man inte orkar med det typ.
Var det liksom nära att gå in i den klassiska väggen så att säga?
Ja, men det har jag nog varit några gånger. Sådär, så att jag bara, folk runt omkring bara, nu får du, och man glömmer liksom sin egen portkod och åker tunnelbana massa för långt och så. Men jag har inte gått in i den.
Nej.
Inte än.
Ja, bra. Har du någonsin funderat på att sluta med det du gör?
Nej.
Inte?
Nej.
Inte någon gång?
Nej, faktiskt inte.
Vad kul. Hur hanterar du misslyckanden?
Ja, jag går igenom olika faser.
Låt oss gå igenom faserna.
Ja, och det här är liksom, det här gäller allt, oavsett om det är så här stand-up, jobb eller någonting helt annat. Men först så känner jag ju såklart att aj, det här är sved.
Ja.
Och sen ganska snabbt ändå, så går jag nog in i att vara så här väldigt analytisk. Att jag säger, okej, okay, vad var det som hände här? Varför da-da-da? Och gräv, jag är så här nördig och gräva i mig själv. Mm. Alltså jag har ju gått i terapi av rent intresse.
Jättekul.
Så här, jätteflummiga så här, symboldrama där man ska bara öppna upp och så här, se grejer framför sig och måla och bara, det där kanske symboliserar det här i min barndom.
Det låter ju lite läskigt också. Man bör övertolka saker.
Jag älskar det. Jag har skrivit så här drömdagböcker och sen har jag skrivit dagbok på andra sidan och så här, okej, okay, så när det här händer då drömmer jag det här, då symboliserar det här i min egna dröm.
Supernöjd. Men hur lång tid går det då från att du bara mår piss till att du börjar analysera? Snackar vi 5 minuter eller kan det vara...
Det överlappar. Mm. Jag mår piss en bit in i att jag har börjat analysera. Och sen går det över mer och mer analys. Och sen vill jag garva åt det. Vad som än har hänt, alltså hur jobbigt den har varit, så vill jag ringa någon, träffa någon som bara kan sitta och bara gagsa.
Det är ju perfekt, det är precis det den här podden handlar om.
Ja, men det är därför att skratta, jag gillar den här
idén så mycket. Att skratta åt när det gick åt helvete. Mm. Men vet du om att du kommer gå igenom den här fasen också när du går igenom ett misslyckande?
Ja, men jag är ju...
Tänker du så här, snart ska jag analysera?
Ja, visst. Jag vet exakt. Jag längtar så här. Jag längtar till skrattfasen kommer.
Därför det tycker jag liksom, om man har gjort någonting fel eller misslyckats eller varit dålig eller något sånt, då är det ändå svårt att så här, tänka sig liksom, det här kommer att bli bra, utan att de här faserna kommer ju automatiskt, men kanske inte att man är förberedd på dem.
Ja, men jag är ju sån där nörd som analyserar mig själv 17 gånger, så jag vet ju, okej, snart kommer det här, snart kommer jag bli arg på den där personen och sen så kommer jag att förstå den personen och sen så kommer jag bli arg. Alltså, ja.
Perfekt. Nu kör vi sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om, och det är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Men jag har tunnelseende.
Okej.
Okay. Jag kan få det. Jag kan gå in väldigt, väldigt mycket i ett projekt eller i oftast i flera projekt som jag bara liksom köttar på med. Och då blir jag liksom, folk i min närhet glöms bort. Eller, men jag, ja, men när jag är inne i det så kan jag ha svårt att ta in vad andra säger. Ja, men det blir liksom det som blir fokus, viktigt, och så tappar jag de här.
Men då analyserar du inte situationen?
Nej, det gör jag efteråt sen.
Ja, efteråt så insåg du, mamma, just.
Ja. Jag får sån chock, bara shit. Och så försöker jag komma ikapp med det sen jag har gått ut en sån period. Bara, oj, nu måste jag ringa alla de här och så måste jag vara lite extra snäll här. Och
men har folk överseende med då? Att de vet att du går in i en sån situation?
Ja, lite för mycket.
Eller har
kanske
du drabbat dig negativt? Att
ja, jo, det har du ju.
Berätta.
Ja men folk tröttnar ju på det. Speciellt de som är nära blir ju lite, ja, okej, det här har vi hört förut. För man drar de här klassiska, ja men just nu, men sen i maj då blir det bättre. Då kommer jag kunna hänga jämnt. De bara, ja, det tror vi ju kanske inte riktigt.
Usch, ja. Nej, speciellt människor också som inte är inne i kanske samma bransch eller sväng som en själv. Då blir man ju bara så här ett as.
Exakt, och också folk som har helt andra tider. Det är ju just de här tiderna när folk vill hänga som man jobbar när man jobbar med underhållning. Så att det är inte så lätt att vara. Vi ses måndag 8 på morgonen.
Ja, det kan jag ju säga, det har jag märkt väldigt mycket med den här podden när jag försökt fixa intervjuer med folk. Där de säger, japp, vi kan ta det på onsdag 12 på dagen. Jag bara, nej, men då jobbar jag och alla andra vanliga människor. Kan vi ta det på kvällen? Nej, då jobbar jag.
Ja, men det är exakt den grejen.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile 'cause he knows that it's me they've
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
And coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära, kära Elin Almén, berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen.
Ja, gärna. Ja, men jag tänker så här, det är ju många gånger man har varit på såna här konstiga gig, typ 8 pers, pizzeria, mozzarella i Flen, liksom. Ja,
gratis gig.
Exakt.
7 av dem vill bara köpa pizza.
Exakt, ingen vill att man ska vara där egentligen. Men jag tänker ändå ett som svider i hjärtat. Jag körde för, jag var ganska ny. Jag hade kört kanske 2 år. Och skulle köra för min gamla arbetsplats.
Åh nej, men vad hade du för relation till arbetsplatsen då?
Ja, den var ganska bra. Jag hade slutat liksom för att börja satsa helt på impro och stand-up och så här.
Vad var det för företag?
Ja, jag jobbade på ungdomsgård. Så det var kommunen. Men det som var grejen var också, som lite hört till situationen, var att precis när jag höll på att sluta så var det massa snack om omorganisation, så att de skulle slås ihop. Istället för att ungdomsgårdarna skulle samarbeta så skulle ungdomsgård, bibliotek och sporthall slås ihop liksom. Och redan där så här, ingen gillar omorganisationer. Det gör alla arga. Så det här hade precis hänt. De skulle ha sin första gemensamma julfest. Och åren innan så hade det varit, när jag var där, så då fick vi fick komma till Friends Arena och kolla på värsta showen med de här EMD och äta julbord. Det hade varit så här pampigt. I år skulle det vara på biblioteket.
Och Elin Almén ska komma och uppträda.
Jajamän! Vår gamla kollega kommer och drar lite skämt om sig själv. Det blir roligt.
De på biblioteket jublar. Jag är en minst.
Och de fick ingen alkohol.
Nej, vad fan.
De hade fått ta med sig eget alkohol om de ville ha. Så de blev skitsura. Alltså när jag kom dit, jag kollade in lite i det här rummet som vi skulle vara. Det var ett så här stort upplyst rum. Ingen scen, en mick fanns, men ingen scen. Det var upplyst. Jag kollade in mina gamla kollegor. Alla satt i små grupper och var typ assura. Och hon som tog emot mig, hon bara: gud vad bra att du kommer. Det är lite så här jobbig stämning nu så här. De är lite arga för det här med alkoholen, och så de känner ju inte varandra, och sen, ja, det är lite så här. Men så det blir toppen med lite underhållning.
Du bara yes, det här är skitbra för mig.
Och jag hör ju, hon går upp på scenen innan och ska dra lite skämt så här för att lätta upp. De faller ju platt.
Ja.
Och det, jag hör på tystnaden att det är för att de vill vara onda mot henne. Som de, det är inte för att det inte är kul, utan de bara, det är väl så här dödens tystnad.
Du har inte gett oss någon alkohol, fuck you liksom.
Exakt, exakt. Så jag går upp och har panik från första början. Hade jag varit lite mer rutinerad så hade jag ju tagit in stämningen kanske, gjort lite, snackat lite med publiken, bara kommenterat att så här, fan vilket rövigt gäng vi är. Men nej, jag gick upp och bara: ja, hej, jag är en gamla kollega som ni vet. Och ni vet det här med Ica?
Flög det?
Det flög inte. Oh, det flög inte. Och dessutom en bit, typ 20 minuter in i gigget, så reser sig en gammal person, gammal snubbe, och går sakta, sakta med krycka rakt framför där jag står.
Nej.
Och jag så här försökte typ, jaha, nej, du står, ska jag skämta till det lite, men det gick inte hem. Och alla, han tar allt fokus, alla bara: hej då, vad han heter, Lasse, tack för att du kom, tack så mycket, hälsa, typ så här.
Så jag får liksom... Men han skulle gå ut men gick rakt mot
han, er. Han skulle ut och så han gick, han tog sin tid och gick rakt framför.
Det är så rolig scen man får framför sig.
Jag bara så stod och väntade typ.
Åh, herregud, men du körde ändå liksom, du, hur långt skulle du köra?
En halvtimme.
Och du körde rakt igenom det?
Jajamän.
Fick du några skratt?
Jag fick ett genuint skratt. Sen var det lite så här utspritt, liksom lite så här, lite så. Men ett skratt fick jag som var för att de tyckte det var kul, men annars var det bara liksom.
Men det måste ju varit så jävla jobbigt. Ett, att det bara är ett vidrig location att behöva köra på, men att också att det är gamla kollegor,
ja,
och människor man känner.
Jajamän.
Men var du dålig eller var det bara de som var dåliga?
Det var nog både och. Alltså jag hade nog lite för höga tankar om mig själv också, att jag skulle klara det där på ett bra sätt. Mm. För redan i förutsättningarna så hade man ju kunnat räkna ut att där ska jag nog säga nej till.
Men hur var efteråt när du gick av scenen? Var det typ såhär, nu sätter jag mig med era gamla kollegor, eller flydde du fältet? Eller hur?
Nej, jag gick in och bara till dem jag hade jobbat närmast. Mm. Och bara, hej, hej, kul att ses, hej då. Och de bara, ja, hej, jaha, hur ofta gör du det här?
Får du betalt för det här?
Var det det här du slutade för att börja göra?
Åh, fy fan, vilken ont i magen man får.
Jag gick hem och gjorde så här grimaser hela vägen. Du vet, när man så här sköljer över en så mycket så att man bara måste...
Jag får lite ont i magen nu, alltså, det hugger lite, men man känner det, nej.
Alltså, det här är fortfarande sådana bildesminnen som kan komma över mig, som man bara, fan. Och det är ju den enda bilden de har också, bara, Elna, men hon slutade för att börja med stand-up. Sen såg vi henne och det var ju...
Ah, fy fan, usch, bra. har du mer bombegig?
Ja, men jag har ju, som jag skrev till dig, jag har ju en lista alltså. Men framförallt är det ju massa så här konstiga skådespelargrejer man har fått.
Mm.
Som man egentligen också redan kan räkna ut i förhand att det här är inte en bra idé.
Men är det då på scen eller typ på så här reklamfilmer och sånt?
Nej, det värsta är ju när det är så här. Och då kan du gå omkring och bara bete dig lite märkligt på den här festen, så blir det en snackis. Typ,
nej! Alltså man är liksom en clown verkligen. Typ.
Nej, men alltså så här, någon har fått en bra idé om att vore det inte kul om vi under det här minglet hade något kul, men som är lite så här, lite utöver, alltså någon har fått en smart idé själv, någon i ledningsgruppen, och bara slänger in dig. Till exempel.
Men vad har du exempelvis fått göra då?
Ja men det är ju så här sugiga förutsättningar. Gig, eller vad man ska säga, fick jag när jag var, typ gick på min teaterutbildning. Så jag var ganska ung, jag var 21 kanske.
Mm.
Jag kände så här, yes, jag har fått ett skådespelarjobb. Fan vad nice. Det jag visste var att jag skulle spela pirat i en lekplats.
Det låter ganska kul ändå, förutsätt.
Ja, men det är ju en karaktär liksom. Ja, det är ju en roll, allting. Det var en lekplats som skulle invigas, och så hade de ringt från något sånt där entertainmentföretag och bara, vi behöver en pirat. Och jag bara, vad ska jag göra? De bara, nej men du kan bara improvisera liksom. Det går bra.
Vara piratig.
Ja. Och så hade de också sagt, och så kan du öva in sjörövarfabbe. Okay. Och jag bara, okej, okay, ja. Och redan här skulle man kunna ana att, okej, men vad är min uppgift? Vad ska jag göra? Men jag tänkte, ja, men det går bra, det går bra. Så jag åkte dit, fick någon utstyrsel, någon lite sån här grej för ögat, piratkläder, satte med den här klätterställningen som såg ut som ett piratskepp. Mm.
Men är det barn eller vuxna, eller vad är det för folk där?
Än så länge inga. Och det är lite det här som är grejen. Jag visste bara att jag skulle vara där i typ, det var länge, så här 3 timmar.
Men var det någon invigning, eller vad var det för typ av fest? Eller vad fan?
Det var invigning. Så att det
av
var
den nya lekplatsen?
Av den nya lekplatsen. Och jag hade inte fattat hur ska det här gå till? Vad är det som ska hända? Så jag satt där och väntade, bara snart händer det väl något. Och då kommer jag veta vad det är jag ska göra, tänkte jag. Mm. Men det som händer är att jag sitter där och väntar. Och helt plötsligt ser jag en klump verkligen med folk som kommer gående. Med föräldrar och barn. Och de är ganska många.
Lite hotfullt nästan. Ja.
Och de kommer fram till mig och så ställer de sig i en ring runt omkring mig och väntar. Och där inser jag att shit, fan, de förväntar sig underhållning. De förväntar sig att jag ska göra någonting. Vad ska jag göra? Jag har ingenting. Jag vet inte vad min uppgift är, vet
du. Vad gör du då?
Ja, men jag fick panik och så hör jag mig själv säga, ni kanske vill veta hur jag fick mitt namn!
Åh Och de bara, nej.
Barnen bara, aa. Och jag bara, shit, jag har ingen plan. Vad fan ska jag göra? Så jag började berätta någon lång konstig historia om något skepp och ner i vattnet och så här. Jag kommer inte ens ihåg, alltså efteråt, för det var så jävla konstigt. Och jag ser så här, föräldrarna börjar skruva på sig. Barnen börjar typ kolla snett på mig. Alltså det, man mår dåligt när barn kollar snett på mig.
Ja, usch, fy fan.
Folk börjar liksom droppa av och jag står där och bara, shit, vad ska jag göra? Till du kommer på, just jag har sköra, vad fan?
Precis.
Så när det går som sämst så bara, sköra, vad fan, min farfars svar. Och det var så jobbigt. Och så...
Börde de sjunga med?
Nej, de stod och kollade, sen gick de iväg lite och sen bara, okej, vad ska jag göra? Det är typ 3 timmar kvar. Så jag började leka lite i den här klätterställningen tillsammans med barnen. Och sen så kom hon boken förbi några timmar senare. Och då håller jag på att hoppa runt och härja runt. Och hon bara, du är klar nu, Elin, du kan. Tack snälla, du kan gå.
Och det är så himla konstigt att du inte liksom så här... Men var, jag ser framför mig att de har varit på någon så här tour, att de har gått runt i stan där och liksom, nu ska vi till stationen med lekplatsen och där har vi en pirat liksom.
Ja, men det var ju, för den här lekplatsen var ju, det var ju ett villaområde eller så här radhusområde, så det var liksom uppstyckat i flera olika delar. Så de gick omkring från plats till plats och där tanken var väl att det skulle hända något då lite på varje plats och att det var jag som skulle stå för det som skulle hända.
Det är så konstigt. Hur kändes det efteråt?
Nej, men jag blev ju skjutsad hem.
Och bokade den?
Jajamän. Ja, men vi pratade om hennes extensions hela vägen hem.
Och hon bara, jobbar du med det här eller? Ja. Bara, professionell pirat. Ja.
Och det var ju på den tiden när jag var lite för pretto också. Mm. Den här tiden när jag bara, jag ska in på scenskolan. Bara, nu har jag fått skådespelarjobb, du vet så här. Man hade sagt till sina polare, jag kan inte mer repa på lördag för att jag har ett jobb. Så här. Tog mig själv på lite för stort allvar.
Ja, det är helt fantastiskt. Kul. Hade du hanterat den situationen annorlunda idag, tror du?
Ja, för det första så hade jag ju tagit reda på vad min uppgift var. Vad är det jag ska göra?
Det är en bra start.
Ja. Och hade det varit att bara improvisera hade jag ju förberett något. Så här, hur ska jag... alltså, det är ju aldrig man går upp på scenen och bara kör. Liksom. Mm. Utan det är ju... man hämtar ju någonting från publiken. Alltså, då hade jag ju... för att nu, grejen var att de trodde ju att det här var inövat. Eftersom jag la fram det så.
Vill du veta hur jag har fått mitt namn?
Ja. Oh. Ska det vara improviserat måste man ju göra det tydligt att nu ska vi improvisera och det går till så här och där och där. Mm. Inte bara så här.
Då kanske du hade ställt frågan, vad heter jag?
Exakt.
Istället för att säga...
exakt, bra idé. Mm. Det hade jag gjort idag.
Jag är jättebra på improvisationsteater. Ja, usch ja. Mm. Har du något mer?
Ja, jättemycket.
Fortsätt om du har...
ja, men jag har ju ett lag. Sen, alltså, som sagt, de här när man ska gå... det är det värsta. Man ska gå omkring och mingla i karaktär bland folk. Det är
men vad är det för ställen då man står, där folk står och minglar och det kommer en karaktär?
Ja, oftast när man hamnar i den situationen är det ju barnteater.
Mm.
Och då är det typ någonting man måste göra. Jag har ju ett skämt på det här, att det är så jävla märkligt. Man går ut som någon slags hund och så ska barnen börja klappa en och så ska man liksom...
Men det är typ att man är lite maskott typ.
Ja,
att man
men går lite
runt som de här kaninerna på Liseberg.
Ja, men lite, fast de tror på riktigt att man är en hund. Alltså så att jag spelade hund på riktigt. Då var det en unge som bara, mamma, det här är den första hunden jag vågar klappa.
Va?
Och jag bara, oh. Och mamma var ju så här, hon bara, jaha, vad är ni för ett gäng då som håller på med det här?
Vad, jag jobbar med det här?
Ja, men man måste ju vara kvar i karaktären, ja. Så man får fortsätta och typ, nej då. Men det är ännu värre när det är för vuxna människor. Det har jag också gjort så här, gått omkring på Swedbank. Oh.
Som en hund?
Exakt. De hade inte ens bokat mig så att det blev jättekonstigt.
Ja, men vad gör du på Swedbank då? Går runt och säger hallå.
Ja, men jag skulle vara någon historisk person, någon grundare som hette Alida eller någonting. Och då skulle jag gå omkring utklädd till henne och bara... Det var också så här sämst förutsättningar. Du, i en timme ska du gå runt och bara vara henne. Bara, vad fan gör man då? Folk vill ju inte prata med. Folk vill ju prata med varann, mingla med varann. Mm. Men för att inte jag ska stå där och så här, se helt ensam ut så måste jag ju gå fram till folk och typ avbryta och bara... Hej, jag är Alida. Och de bara, jaha. Och jag bara, ja. Jag är... Ska jag berätta om mig själv?
De bara, nej.
Ja, och det är också så här, och då ska de ju alltid, det blir så jobbig situation. Det är inget kul att stå och prata med en karaktär så, så att då vill de ju alltid spräcka hål på karaktären och bara, ja, men är du skådespelare? Och då är det så här, inte spräcka rollen.
Nej, 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 jag lider.
Nej, jag är lider. De bara, men seriöst, vad du liksom berätta, vad gör du annars? Nej, jag är född på 1800-talet.
Det är så dumt. Men alltså liksom, det måste ju göra så ont igen att göra de här grejerna. Men, eller är det, alltså ett sånt jobb, är det... Förlåt för mina ord, men är det ett skitjobb liksom? Eller är det, vill folk göra det här för att det är det roliga som finns?
Nej, alltså de är ju bara för att man måste, eller?
För att få ett riktigt skådespelarjobb.
Eller man måste ju inte, alltså man kan, man bör tacka nej till sådana grejer.
Men man blir ju rätt härdad av det.
Det blir man. Man, man sänker sin, vad heter det, självrespekt.
Ja, har du en mer rolig historia? Det här är jättekul tycker jag.
Ja, men jag har ju ett lager på sån här också osynlig teater.
Vad är det för något?
Ja, men det är just det här när typ chefen har fått en idé att nu har vi en fest här och vi vill inte ha så här underhållning på en scen att det händer någonting som alla ska stå och titta på, utan det ska bara försiggå något i lokalen som folk inte riktigt vet att det är, om det är skådespel eller inte. De ska tro att det är på riktigt.
Okej, men hur kommer du... Ja.
Det är det mest förnedrande man kan göra.
Men vad är det då? Alltså, för jag känner ju till sån här, vad heter det, inte spagettiteater, men typ så här när de som serverar på restaurangen, att det finns så här teater, att de kör någonting. Men hur kommer du in i det sammanhanget?
Ja, precis. Och det är det som är, om man ska, det är ju lite bra om man har någon uppgift att man liksom, ja, men servera eller dela ut snittar. Alltså, för då kan man ju i alla fall ha en anledning till varför man ska gå omkring.
Ja, men precis.
Men i det här fallet som jag tänker på nu, så där skulle vi bara vara festmedlemmar. Det var på något företag som de samarbetade med massa olika företag och så skulle de ha dit alla dem och bjuda på ett mingel och så skulle det hända lite kul grejer. Så jag och min kollega åkte dit och vi visste från början att det här kommer bli förnedring, det här kommer inte bli bra. Det här var ganska nyligen, så vi bara, det här är sämst förutsättningar, vi kommer förnedra oss, men det var ganska bra betalt, så vi gör det.
Ja,
vi gör
det. Precis. Man går runt och tänker på fakturan.
Men vi hade liksom, vi tänkte vi måste planera någonting så att vi ändå, men så hade vi, det var så jobbigt så vi hade skjutit på den här planeringen så mycket, så på vägen dit bara okej, men då, nu får vi bara göra konstiga grejer, vi får göra det. Och det var också under ganska lång tid.
Hur länge skulle ni köra?
Ja, men 40 minuter eller något sånt där. Så det började lite subtilt att vi, ja, men han tappade något glas som gick sönder och vi bråkade lite. Och sen, de skulle gå på en Sverige-match efteråt, så det fanns penslar som man kunde måla Sverige-flaggor på kinderna. Och jag sa, vad fan ska vi göra, vad ska vi göra? Så jag bara, jag kan måla dig i ansiktet. Och så...
Alltså gästerna eller din
kollega. Och så jag bara, och så målade jag, skrev bajs i hans panna. Och bara, säg ingenting till honom, säg inte. Och de bara, nej det ska vi inte göra.
Kul att de bara tycker så här, vad är det här för sjuka människor?
Ja, och det blev ju, alltså det blir paj. Det blir liksom bara töntigt allting.
Men liksom, för om ni skulle säga göra, tänk att ni börjar bråka då finns det ju en risk att folk blandar sig i också.
Men de fattade ju efter ett tag att det var dåligt skådespeleri. Det är också så här, i takt med att paniken växer, i takt med att man känner att det här är så jävla dåligt, så får man ju mer, värre och värre idéer också, för bara, nu räddar vi det här på något sätt. Så jag sprang och hämtade, det var någon stol, det var typ en stol som såg ut som en stjärt. Alltså, okay. det är ett ryggstöd och sen där man sitter. Så undersidan där man sitter var liksom format som en stjärt. Alltså de hade gjutit i en stjärt. Så jag kommer ihåg att jag bara sprang iväg och hämtade den stolen. Och bara, kolla här! En stjärtstol! En stjärtstol!
Men alltså, det jag kan tänka mig allt det här är ju att om man kan gå in så mycket på så här, nu gör vi det här, vi är konstiga. Då kan det ändå bli väldigt kul, va? Eller om man inte bara går runt och bara är självmedveten, bara så här, det här är pinsamt, det här är pinsamt. Eller?
Alltså... Jo, men man måste ju gå in i någon slags lämna sig själv lite. Men man är ju fortfarande, man har ju fortfarande utifrån perspektivet att det här är inte bra, det är inte underhållning, det här, det är...
Hade jag velat se det här själv?
Nej. Och så, för det, vi skulle ju också gå omkring och vara konstiga med andra personer som vi träffade och bara prata. Och det, man känner sig taskig liksom. Ja.
Har du haft ett lyckat sånt där gig någon gång?
Har du haft ett lyckat gig?
Nej, men ett sånt där gig. För det känns liksom så här. Vad ska förutsättningarna vara för att det ska bli rätt?
Ja, nej. Alltså, om man ska göra sånt där måste det ju vara extremt liksom... Det är så att man inte ska involvera de andra gästerna, utan det måste ju vara, och kanske att man i så fall har lagt vad det är man ska göra, att det är någon så här story som på något sätt utvecklas och att man ändå ganska tidigt kanske fattar att det är teater. För då börjar folk slappna av när de fattar så här, men det blir obekvämt när det ligger i den här skarven och så här.
Ja, och också att det är liksom så här, för där är skillnaden från både improteater och stand-up, där går det ju folk som kommer dit för att se er.
Yeah.
Om man kör stand-up på ett företagsgig, då vet de ändå, nu kommer det stå någon där som vi kan prata om. Men här är det liksom att ni annonserar inte att ni är där.
Nej.
Ni stör dem som är där.
Ja.
Och det är lite konstigt.
Ja. Man är ju betald för att vara den jobbiga jäveln på festen.
Ja. Det... Ja, det är så jävla skönt. Men de här grejerna när du åker ut och gör... Vad ska man kalla det ens? När du står bland minglande människor. Vad ska man kalla det?
Osynlig teater brukar man kalla det.
Osynlig teater. Alltså det, men det är ändå någonting du gör fortfarande om det är tillräckligt bra betalt.
Jag önskar att jag hade bara svarat nej. Men oftast inte. Mm. Ibland ja, ändå.
Ja.
Ibland.
Men det är bra, då kan man liksom så här komma ner på jorden också ibland.
Ja, men och ofta så kan man ju faktiskt så här styra in beställaren lite på att min erfarenhet brukar inte bli, vi kanske ändå ska ha en liten scen och att vi gör någonting därifrån. man kan liksom guida lite. Men ibland är de ju väldigt förtjusta i sin egen idé att det här blir så jävla kul. I mitt huvud är det så kul.
Ja, men det finns alltid någon så här chef eller projektledare som bara, det här är en bra grej.
Ja.
Och sen inser de så här.
Ja, men precis, och som inte heller har riktigt koll på, för det låter ju så här, om man är improvisatör, då kan man bara gå in och göra vad som helst, när som helst, hur som helst. Men ja, det finns ju ändå lite så.
Det är lite det jag sa här i början ju, att du är ju rolig på riktigt. Du kan man bara säga, säg något kul, gör något kul, kan du det? Jag vet inte, lite så.
Uppenbarligen inte alla gånger.
Ja, men det handlar ändå om att folk ska vilja att du ska vara rolig också.
Exakt.
Du, Elin, innan vi avslutar, vill du göra reklam för någonting?
Inget specifikt så kanske. Nej. I största allmänhet, kolla gärna in mig.
När jag går förbi på stan.
När jag går förbi på stan.
Mig kan man följa på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och Elin?
Elin_Almén.
Bra, in och följ, så kan ni veta när Elin giggar och gör andra saker. Lägger upp när du ska göra ett osynlighetsteatergig.
Jajamän, det kan jag göra när som helst.
Om du jobbar på typ Volvo eller något sånt, om mingel snart, då kanske
Elin. Eller ska jag komma hem till dig?
Och den här podden, om man tycker att den är rolig och säger wow, den här ska få fortsätta ett tag till, så kan man, om man vill, sponsra den på patreon.com/mvg. Så kan man donera $1 per avsnitt. Det är typ 7 kronor. Om man tycker att det är värt det, så orkar jag göra det här ett tag till. Vad tror du om det, Elin?
Låter jättebra. Du måste fortsätta med det här. Det här är sjukt kul.
Ja, men vad härligt att höra. Elin, tusen tack för att du tog dig tid.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Puss och hej! It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see.
to forget about life for a while.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.